Mina olen Helmi Kjelvemark.
Det kommer ett extrainsatt avsnitt av
Ines, Marie, Lilian, Silvia.
Men varför är dopdatumet så väldigt speciellt för mamma Sofia och pappa prins Carl Philip?
Och vad skiljer egentligen ett kungligt dop från andra barndop?
Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och kunglig expert Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i Sveriges Radio Play-appen.
Strax, P4 Extra.
Israel stänger samtliga ambassader världen över efter nattens flygattack mot Iran. Kunglig pompa idag när prins Carl Philip och prinsessan Sofia döpte lilla Ines. Och Darin firar 20 år som artist, bland annat genom att vara gäst i P4 Extra. Jordgubbarna är rekorddyra i år och det beror inte främst på någon skriande brist, menar vår expert. Ekot nu med Johan Hellström.
Här är Ekot. Efter nattens israeliska attacker mot mål i Iran så stänger nu Israel ambassader över hela världen och pausar all konsulär verksamhet. Det här skriver ambassaderna på flera av sina hemsidor, det uppger TT. NATOs medlemsländer väntas gå mot ett nytt bindande mål att minst 3,5% av BNP ska gå till försvaret och ytterligare 1,5% till satsningar som indirekt stärker försvaret. Men hur lång tid länderna ska få på sig för det här är däremot en öppen fråga. Det säger NATOs generalsekreterare Mark Rutte som idag besökte Stockholm.
I'm not going to disclose my thoughts on the end because this is a of course these are consultations and taking place now between allies.
Om inte Mark Rutte ville avslöja sina tankar kring tidsplanen utan här hänvisar till de förhandlingar som förs, så var statsminister Ulf Kristersson, som hade möte med generalsekreteraren i morse, betydligt mer tydlig om Sveriges position.
Vi har sagt att vi är beredda och kapabla att göra detta fram till 2030. Nu får vi se exakt vilket måldatum som NATO-toppmötet landar i. Och det bygger helt enkelt på att vi är övertygade om att Ryssland på 3-5 år skulle kunna bygga upp sin förmåga igen, som idag är låst i Ukraina, beroende på hur kriget mot Ukraina slutar. Så det är bråttom.
Reporter Tobias Sandblad. En ny civil underrättelsemyndighet bör inrättas under regeringen. Det här föreslår Carl Bildt, som på regeringens uppdrag gjort en översyn av Sveriges underrättelsearbete. Idag så sköts underrättelsearbetet i Sverige av Säkerhetspolisen och den militära underrättelsetjänsten MUST. Men det fungerar inte tillräckligt bra enligt Bildt, som därför vill se en nationell resurs direkt under regeringen. Ekot Johan Hellström.
Här är radiosporten som börjar på stranden.
Det blev programenliga svenska segrar när beachvolleyturneringen i Malmö drog igång idag. OS-guldmedaljörerna David Åhman och Jonathan Hellvig vann mot ett svenskt kvalpar med 2-0 i set och gillade att spela på hemmaplan.
Ja, verkligen. Det är lite ovant att vara i Sverige liksom och tävla. Man känner det liksom när man är bara på hotellet nu liksom kan snacka svenska. Det är helt ovant. Va? Så, men superkul verkligen.
Även Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson vann 2-0 mot ett polskt par, vilket var perfekt för Elmer Andersson, som också passar på att ta studenten idag.
Ja, det är lite märklig kombo. Jag tror utspringet är väl vilken minut som helst nu här hemma i Falköping, men ja, det fick bli så.
Reporter här Andreas Mats. OS-medaljören Tara Babulfat är klar för kvartsfinal i judo-VM i Ungern. Hon klev in i den andra omgången i 48-kilosklassen och ställdes där mot sydkoreanskan Kyonga Lee. Den svenska talangen gjorde processen kort och avancerade i mästerskapet. I kvartsfinalen ställs 19-åringen mot tyskan Sara Icht eller Edna Carillo från Mexiko. En eventuell VM-final för Tara Babulfat avgörs på fredagskvällen. Och nu till motorsport.
Arvid Lindblad är halvsvensken som ses som framtidens F1-stjärna. Tidigare i veckan fick han ett godkänt undantag som låter honom som 17-åring, trots att det är 18-årsgräns i Formel 1, trots allt köra där om hans stall Red Bull behöver. Så här säger han själv om upplevelsen.
Yeah, it was a very cool moment to get the exemption. I think similar to what Max did. I think, well, he drove obviously in F1 before 18, so yeah, very, very exciting.
Reporter här, Selma Jennervall. Fler nyheter hittar ni som alltid i appen SR Play.
Sveriges Radio P4 i en direktsändning från Radiohuset i Göteborg. Här är Erik Blix med P4 Extra.
Efter nattens israeliska flygattacker svarar Iran med drönare och Israel stänger nu alla sina ambassader världen över. Prins Carl Philip och prinsessan Sofia döpte idag sin Ines i Drottningholms slottskyrka och P4 Extra hade såklart en reporter där. Han firar 20 år som artist med nytt album och stor konsert på Ullevi. Darin är P4 Extra gästen idag. Rekorddyra jordgubbar och risk för brist i midsommar, men det är inte främst det som har fått priserna att slå i taket, säger vår expert som också tipsar om de bästa sätten att få ut mesta smaken av de söta läckerheterna. Molly Sandén är väl ingen jordgubbe, snarare en jordgumma. Med sitt nya album Strawberry Blonde ger hon sig nämligen ut på, ja, inte någon lång turné, men väl ett par efterlängtade spelningar. Och just idag fyller rekordmånga svenskar år. 2 år närmare bestämt. Och varför det, undrar man? Jo, svaret är att det är en del av en trend med lite somrigare födslar.
Not the end of the world.
End of the World, Miley Cyrus. Och det var alltså i natt som Israel inledde Operation Rising Lion. Operation Rising Lion. Det handlar alltså om ett massivt flyganfall mot olika mål i Iran. Och flera iranska toppmilitärer och forskare dödades i de här attackerna som riktades mot Irans kärnenergiprogram. Idag svarar enligt uppgift Iran med drönare mot Israel, och nu meddelar alltså också Israel att man stänger alla sina ambassader, samtliga ambassader över hela världen. Med mig nu har jag Sveriges Radios Östern-korrespondent Cecilia Udén med, ja, vad är det senaste i den här dramatiska händelseutvecklingen, Cecilia?
Ja, det senaste är att attackerna fortsätter mot flygplatsen i Tabriz, till exempel missiler och stora explosioner mot Shiraz och Kermanshah, och detta då efter nattens attack med 200 stridsflyg som attackerade 100 mål, och så fanns det också insmugglade israeliska drönare som redan fanns i Iran. Det började med attacker mot ledande iranier. Revolutionsgardets chef Hossein Salami är dödad, försvarschefen också, och ett 20-tal andra toppmilitärer. Sen fortsatte det med attacker mot kärnfysiker och därefter själva hjärtat av Irans atomenergiprogram, anläggningen i Natanz. Och jag fick för en stund sedan en video filmad inifrån en bil på väg mellan Isfahan och Teheran där Natanz ligger, en väg som jag själv har åkt flera gånger, och där ser man först ett stort svart rökmoln som stiger mot himlen, och sen ett till och ett till och ett till, och eldklot och en förvånad röst inifrån bilen som ser på det här. Det är ju många som har väntat sig detta i flera decennier egentligen. Ända sedan jag kom till Mellanöstern så har Israel hotat med eller varnat för attacker mot Iran, och ändå kommer det som något av en chock nu när det verkligen sker.
Ja, och varför slog Israel till mot Iran just nu då?
Ja, Israel menar att det här handlar om överlevnad. Iran är ett existentiellt hot mot Israel, och det var nödvändigt att slå till nu innan det var för sent, innan Iran har skaffat atombomb. Men sen är det många andra saker som har gjort det möjligt just nu, eftersom Iran är försvagat. Framförallt har Iran förlorat sin viktiga proxyarmé, Hezbollah i Libanon. För tidigare, om Israel hotade Iran, så fanns alltid hotet från Hezbollah att de skulle börja avfyra raketer och missiler mot Israel om Iran hotades, och det hade en avskräckande effekt. Men nu är Hezbollah så försvagat och har också sagt att man inte kommer att svara på den här attacken. Man har inte den kapaciteten. En annan möjlig förklaring till varför just nu, det är att USA har
Där har vi lite problem med förbindelsen med Cecilia.
Det är någonting som Israel starkt motsätter sig.
Vi har lite trassel på ljudledningen, Cecilia, men nu är du tillbaka igen här. Hur betydelsefulla är de toppmilitärer och forskare som dödades vid de här attackerna i natt?
Ja, där. Ja, de är naturligtvis väldigt betydelsefulla för Iran. Ni hör inte mig?
Jo, nu hör vi dig igen.
Nu hör ni igen.
Jajamän, ja. Och du berättade att det är väldigt betydelsefulla människor där.
Ja. Ja, det är det. Ledaren för revolutionsgardet är ju den näst mest mäktige personen efter den högste ledaren Ayatollah Khamenei i Iran. Och det får stora konsekvenser även om de här toppgeneralerna redan har ersatts.
Nu har Israels försvarsminister utlyst nationellt nödläge efter attacken. Vi har hört att Israel stänger ner sina ambassader över hela världen med tanke då på situationen. Hur har människor i Israel reagerat på allt detta? Har regimen stöd för de här attackerna i folket?
Ja, Israels regering har stöd av en majoritet skulle jag tro. Det har inte gjorts någon opinionsmätning, men skräcken för Irans kärnvapen finns väldigt starkt hos alla israeler. Och det vi har sett nu är att oppositionen stödjer regeringen fullt ut efter den här attacken. Det såg vi också för ett drygt år sedan i april 2024, när vi hade en annan konfrontation mellan Israel och Iran, som var den första egentliga direktkonfrontationen. Då ökade stödet för Netanyahu i opinionen väldigt dramatiskt. Så att det här väntas göra att landet enas, även om det har varit väldigt stora motsättningar i Israel kring Gazakriget nu på senare tid.
Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén med den rapporten direkt för oss här i P4 Extra. Och med mig har jag nu Peter Halldén, lektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan. Det är ju inte första gången de här länderna har varit i konflikt, kan vi konstatera. Men vad skiljer den här attacken från tidigare?
Det som skiljer den här attacken från tidigare, det är ju att det... Israel inte verkar se det här som alla operationer som avgränsar, men man ser det inte bara som ett tillslag, som man har gjort tidigare när man har liksom dödat ledande personer till exempel, utan det här är någonting som nog kommer pågå ett bra tag, vilket vi också ser eftersom Israel inte bara säger att det här är någonting som kommer att fullfölja, utan man också ger sig på iranska luftvärnet, som ju är ett tecken på att man vill slå till med fler mål och fortsätta. Och just att det är en så pass stor attack här, och att man ger sig på flera olika typer av mål, det är annorlunda. Mm.
Och Israel stänger ner alla sina ambassader nu. Hur påverkas omvärlden av den här attacken?
Ja, jag tror att omvärlden påverkas på flera sätt. Dels genom sådana här saker som oljepris eller hur marknaden reagerar. Sen så kommer ju naturligtvis israeliska intressen runt om i världen påverkas. Jag kan tänka mig protester eller om Iran använder sig av olika aktörer för att slå till mot dem. Däremot måste vi komma ihåg att det här är en regional konflikt. Och det här är också en... konfrontation mellan två stater som det är inte nödvändigt att de kommer att dra in flera aktörer i det här. Till exempel tidigare nämnt att Hezbollah och Hamas är ju extremt försvagade. De har ju tidigare varit allierade till Iran som skulle kunna sluta upp på Irans sida. Men däremot så är det väldigt svårt att se att några andra länder skulle göra det gentemot Israel. Jag tror att det är ingen i regionen som är särskilt intresserad av att se ett iranskt kärnvapen. Mm.
Vi får följa utvecklingen noga. Peter Halldén, lektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan, med oss direkt här också i P4 Extra. Tack så mycket för det.
Yeah.
De andra med Kent. Och här har du P4 Extra som berättar att i Drottningholms slottskyrka avslutades alldeles nyss dopet av kungafamiljens senaste medlem. Det är prinsessan Ines. Hon föddes ju den 7 februari. Prins Carl Philip och prinsessan Sofias fjärde barn. På plats i kyrkan var journalisten och hovexperten Ebba Kleberg från Sydow. Och nu är hon med i P4 Extra. Hej!
Hallå från soligt Drottningholm. Här sitter monarkerna och smälter intrycken från detta kungliga firande, får man nästan säga.
Ja, och du är väl, eller ni rättare sagt, är på väg från kyrkan till radiohuset för att spela in ett extra avsnitt av det här. Men innan det finns att lyssna på så får du berätta, hur livligt var det i kyrkan? Det var ju 9 barnbarn på plats.
Ja, men vet du, det var livligt och det var redan innan dopet börjar så är det liksom en kör av barnskrik. Framför allt prinsessan Sofias ena syster, vars yngsta dotter Lilly. Hon ville bara inte sluta skrika. Nej. Hon tyckte att det var mycket med alla tända ljus, värmen och alla damer i hatt. Och, det var för mycket helt enkelt. Ja. Men det är väl lite som det ska vara på barndop.
Vem börjar inte skrika vid en mängd damer i hatt, kan man undra. Nej, jag skojar bara. Men vad tyckte dopbarnet Ines då om det hela?
Ja, men Ines tog det med ro. Gick lite grann ett sus genom kapellet här när prästen då frågar, och vad har ni gett henne för namn? Och det kunde väl alla, inte riktigt kungen möjligen då, bjuda på att ett litet fniss och ett litet sus för att det då skulle bli rätt helt enkelt.
Hur var,
och det blev det.
Ja, hur var ceremonin? Var den väldigt formell eller var det mer familjärt? Vad säger du?
Ja, men det är ju mycket traditioner förstås, men det var också ändå, de satte personlig prägel på det. Istället för att avsluta med en klassisk sommarsalm så är det exempelvis då en gammal Disney-films soundtrack till Björnbröder i svensk översättning. Och där diggar då de tre prinsarna, storebröderna, till detta. Och så var det barnkör i kyrkan och till och med, vilket var den stora skrällen, egenskriven musik som var det första stycket vi fick höra. Och där är alltså prinsessan Sofia själv låt- och textförfattare tillsammans med kompisarna Molly Sandén och Danny Saucedo.
Oj, där ser man. Ja, Molly Sandén ska vi prata med senare i P4 Extra idag. Det är spännande.
Då får du fråga från mig. Jag vill veta hur det här gick till med låtskriviet tillsammans med prinsessan.
Ja, jag noterar det. Det ska vi klämma henne på, absolut. Du, Ines har 5 faddrar. En av dem är prinsessan Estelle. Vad betyder det egentligen? Vad får de för uppgift?
Ja, men det är ju stort eftersom det är Estelles första, men absolut inte sista fadderbarn. I kungliga kretsar traditionellt är ju detta att man knyter samman släkten och familjer i ett sånt här sammanhang. Där det är då det 9:e barnbarnet som är ganska långt ner i tronföljden, så är det ju mer familjärt såklart. Men för Estelle var det första uppdraget av den här karaktären. Så det var lite speciellt.
Ja.
Det är stor nu.
Ni är ju många numera i den stora, stora kungafamiljen och släkten. Vad får Ines för roll i det här sammanhanget i framtiden? Hur mycket kommer hon att synas? Hon är väl 8:e i tronföljden eller något sånt där?
Det har du koll på, det stämmer. Hon får ju förstås en marginell roll i detta. Men det var ändå så att jag satt där in till SVT och från Västerbotten och även Västerbottenkuriren, för hon är också hertiginna av Västerbotten. Så där var det ju bevakat, men hennes roll är ju förstås ytterst liten. Så det här var ju framförallt en familjeangelägenhet för kungafamiljen. Och för oss då som följer detta så är det spännande att se traditioner, vad som plockas fram, den lilla hertigkronan i kyrkan, att hon ändå får en serafimerorden av kungen och sådant. Det tittar Titti Schultz och jag efter i kyrkan.
Ja, för det är ju ni som är monarkerna och ni ska ju som sagt spela in ett specialavsnitt av det med ännu fler detaljer om den här händelsen. När får vi höra dig och Titti om detta?
Hej Erik, Titti här. Jag kastar mig in. Jag sitter bredvid Ebba och skriver på manuset till det avsnitt som släpps i eftermiddag. Redan nu finns det ett inför och liksom lite uppdaterat som man kan lyssna på om man vill värma upp. Och i eftermiddag, ska vi säga inom, jag säger, runt 4.
Ja,
vi på.
Ja, det är bra. Då får ni kämpa. Kämpa!
Ja. Skriv, Titti. Skriv! Jag skriver!
Ja, det är fint. Ebba Kleberg från Sydow, kunglig expert, inte minst i podden Monarkerna. Och Titti Schultz, min förträffliga kollega där, som skriver så att det brinner i fingertopparna.
Ja, det äter lite Silvia-kaka också, ska jag säga, i solen här på Drottningholm. Det går in på oss.
Man behöver ju lite energi förstås. Ja. Ni hittar Monarkerna i Sveriges Radio Play-appen. Tack så mycket för allt detta!
Det har skett en olycka på E6an, det är vid Olskrogsmotet, trafikplats 74 i södergående riktning. Det är just nu stopp i vänster körfält, en lastbil och en personbil har krockat. Det gäller alltså E6an där E20 ansluter vid Olskrogsmotet i södergående riktning. Det inträffade nyss en olycka, räknar med att det kommer att köa på där en stund framöver. Stopp i vänsterfilen, Olskrogsmotet, E6an i södergående riktning.
Fågelblå, Staffan Hellstrand i P4 Extra. Dags för lokala nyheter alldeles strax. Och sen P4 Extra-gästen idag. Han har 20 år som artist i bagaget och han heter Darin. Det är ni.
Klockan är 13:30 och lyssnar till P4 Göteborg. Det blir nyheter. Först om Sahlgrenska som bygger ny akutmottagning.
Sahlgrenska ska få en ny byggnad för akutsjukvård, vilket GP varit först med att berätta. Prislappen är på hela 5 miljarder kronor.
Här kommer vi få norra Europas mest moderna akutmottagning.
Maria Taranger är områdeschef på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Det här är den första delen i en satsning som kallas Sahlgrenska Life. Politikerna i Västra Götalands regionstyrelse har nu gett klartecken och den 11 våningar höga byggnaden förväntas stå klar 2033. Kostnaden är beräknad till drygt 5 miljarder kronor.
Det kostar väldigt mycket pengar att bygga, därför har det skett en gedigen planering innan.
Ja, planeringen har pågått under mer än 10 år och det har varit nödvändigt.
Därför att det är så många olika typer av verksamheter som ska rymmas och vi behöver ha det här täta samarbetet med Sahlgrenska akademin för att få till forskningen i det. Och det är också, som du har nämnt, mycket pengar, så att man behöver fundera på hur man använder dem, att man får valuta för pengarna, och det känner jag mig väldigt glad och trygg för att man får nu.
Och vad är det göteborgarna kommer få då?
De kommer få en splitterny akutmottagning med rum där man kan arbeta ändamålsenligt. De kommer få en intensivvårdsavdelning, en operationsavdelning, vårdavdelningar, tak där man har modern helikopterplatta och kan ta emot svårt sjuka patienter. Och däremellan moderna laboratorielokaler där man även kan bedriva forskning, så att vi får en sjukvård i världsklass.
Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
En kvinna tog hem vilda harungar. Nu döms hon för jaktbrott. Det var i slutet av förra sommaren som kvinnan i Göteborgsområdet var ute på en promenad och upptäckte två harungar. Bredvid låg en överkörd hare som kvinnan antog var deras mamma. Kvinnan tog hand om ungarna i sitt hem och matade dem och tänkte sen släppa ut dem. Hon delade upptäckten på sociala medier. Det var så polisen fick tips och gjorde husrannsakan. Nu döms kvinnan till dagsböter i tingsrätten för jaktbrott med motiveringen att hon tillägnat sig vilt på annans jaktområde, vilket Dagens Juridik var först med att rapportera om. I bevisningen ingår gnagarleksaker åt djuren och att det fanns tecken på att de blivit för tama. Efter husrannsakan avlivades harungarna eftersom att de blivit allt för tama. Linus Hälsing, P4
nu
Göteborg.
Nu fortsätter P4 Extra med Erik Blix.
Och med P4 Extra gästen för dagen. Det har gått 20 år sedan han som tonåring skärmade sig in i svenska folkets hjärtan i Idol. Och det här firar han alltså med sin största konsert någonsin och ett nytt album som kanske egentligen bara skulle blivit en låt. Eller hur var det med den saken? Ja, besked kommer nu från P4 Extra gästen Darin. Välkommen.
Ja, men tja. Tack.
Hur är läget?
Det är bra, det är mycket just nu.
Ja, jag förstår att det är rätt så mycket. Just idag släpps alltså den här nya låten och senare i sommaren kommer ett helt album. Men det skulle alltså egentligen bara blivit en låt, eller?
Ja, men precis, det var det som var målet. Jag kände att jag blir glad om jag får till en bra, skön låt inför mitt gig på Ullevi.
Just det.
Så blir det en hel platta istället.
10 låtar på ganska kort tid, va?
Ja, på... Jag tror vi skrev allting på 2 veckor och sen så tar det tid att göra klart det, såklart. Men all text och melodi och så här.
Ja, då undrar man ju, vad var det som hände?
Vad var det som hände? Jaha. Jag tror att vi alla som satt i studion saknar sommaren väldigt mycket. Så att det blev en massa härliga sommartexter, mysiga låtar. Mm.
Ni drabbades av inspiration helt enkelt på olika sätt. Mm. Mm. Och låten heter ju Sommarland. Man får ju leta efter somrigare titlar. Så jag tänker, vi börjar med att lyssna på den.
Mm.
Sommarland med Darin. Här är... P för extra gästen idag.
Gå barfota på asfalten och regnet dunstar bort igen. Ängarna som mjuka, jag kan somna här som i en säng. Fåglarna sjunger en sång och det känns som att jag är kär. Den finaste melodin finner jag här i mitt sommarland. Här lever allt. Och jag ser blommor och bin, det är smultronens tid. Doften av juni här blir ett sommarland. Mitt sommarland. Spaken av rabarbersaft, blandningen av sött och salt. Ett dukat bord in i klippt gräs, små röda hus och gröna träd. Fåglarna sjunger en sång och det känns som att jag är kär. Den finaste melodin finner jag här i mitt sommarland. Här lever allt. Och tröttnat på regnet. Jag välkomnar solens varma famn. Allting är enkelt, jag sitter och tänker. Livet kan vara så djupt där i mitt sommarland. Här lever allt. Och jag ser blommor och bin, det är smultronens tid.
Fjäderlätt, lyckligt, somrigt, melodiöst. Sommarland med Darin, P4 Extra-gästen idag. Noga räknat är det alltså, du har 20 år som skivartist i bagaget, va? Så är det.
Precis.
Men 21 år som artist. Ja, ja. Men går hela skivan i det här stuket, eller hur skulle du beskriva den?
Det är lite olika. Som första singeln med Mose är lite mer inspirerad av Palma, Mallorca.
Ja.
Och den här är inspirerad av svensk sommar. Och sen finns det lite andra låtar som är inspirerade av den svenska sommaren. Och sen en låt som handlar om Galway, västkusten på Irland också. Så att det är sommar lite här där.
Vi ska komma till det där med Mallorca och Irland alldeles strax. Men det låter ändå som att det är lite kontrast till den förra skivan, en annan jag med låtar som starkare, som ju hade en annan tonalitet eller stämning, kan man väl säga.
Ja, men definitivt. Det albumet var ju mycket tyngre och lite deppigare kanske. Det här är mycket mer glatt och lite lättare och lite mysigare.
Och då undrar man ju, vad är det som har hänt?
Precis. Nej, men jag är nog på en bättre plats just nu. Och det märker man ju definitivt i texten, att det är mer glatt och att jag mår bra, helt enkelt.
Vad härligt. Den nya musiken är inspirerad av bland annat Mallorca. Som ju du har, där du har bott, men inte längre bor.
Precis, en låt är jag inspirerad av Palma där jag bodde förut.
Ja. Vad har Mallorca betytt och betyder för dig fortfarande?
Ja, men det är en plats där jag alltid slappnar av och släpper allt som har med liksom jobbet att göra, känner jag. Och jag har flera av mina bra vänner som bor där. Så att det är alltid härligt att komma dit och hänga med dem och käka tapas och njuta av stränderna och livet där. Det är det låten handlar om.
Jag inspireras till bra låtar. Men bor gör du på flera ställen, va?
Jag bor på Kungsholmen just nu i Stockholm.
Ja. Och så är det här med Irland.
Precis, där bor min kille, så att jag hänger där ganska ofta också på västkusten.
Ja, så du har liksom egentligen två hem, kan man väl säga då.
Ja, kan man säga.
Ja. Hur är det att byta Mallorca mot Irland? Det är lite skillnad i klimat åtminstone, va?
Ja, men det är fortfarande en ö, så det gillar jag. Jag håller med Kungsholmen också, så att jag hänger ju bara på öar.
Okej, jag förstår. Det finns ett mönster här någonstans som inte jag såg.
Ja, men precis. Nej, men det är väldigt fint där. Jag älskar Irland också.
Den gröna ön, säger man ju. Är den det?
Det är den verkligen. Mm. Ja.
Men kommer det här att betyda någonting för nästa skiva? Sound, undrar man ju lite oroligt. Regn, pub, ylletröja.
Precis. Det får vi se. Det finns ju en låt som handlar om Galway, som heter Galway Bay på plattan då, som släpps i augusti. Men jag kommer ju hänga här mycket, så att det blir väl en mix kanske i så fall.
Om vi ändå gör en liten tillbakablick på de här 20-21 åren sedan du slog igenom som artist. Vad är det för skillnad på Darin 2025 och den där tonårskillen i tv-programmet Idol?
Det är väl att jag känner mig mer avslappnad och landat mer i mig själv. Lärt mig mycket om det jag gör i jobbet i den här branschen och hur allt funkar med musiken. Och så har man lärt sig mycket längs vägen på den privata delen också. Och när man utvecklas både som person och som artist. Men jag skulle nog säga att kärnan är nog densamma, skulle jag nog säga. Och det känns ju skönt.
Ja. Känner du igen tonårskillen när du betraktar honom med perspektiv, så att säga?
Ja, det gör jag faktiskt. Det gör jag.
Gillar du det du ser?
Om jag går tillbaka och tittar på gamla klipp, eller?
Ja.
Ja, men det gör jag. Jag gör det. Jag var ju väldigt tillbakadragen och jag var inte lika öppen i intervjuer. Så man fick väl aldrig reda på vem jag var riktigt i början där. kan jag tänka mig. Mm. Men jag känner igen mig själv, det gör jag.
Ja. Ja. Jag hade faktiskt tänkt att vi skulle lyssna på hur det lät det där första vi fick höra av dig. Din audition till Idol 2005 och juryns reaktioner. Du är alltså 17 år här. Lyssna. God must have spent a little more time on you, on you,
oh yeah. Mm. Ja, det är sant. Darren, I think God must have spent a little bit more time on you because you look good and you sound good.
Såklart. Helt såklart för mig också. Ja. Jag tycker Darren är grym.
Du gör ett något skört intryck och det finns tillfällen om du går vidare där det behövs kanske lite... Mm. Lite mer action, så okay. Ta fram det om du har det.
Okay. Klart att Darren ska gå vidare.
Absolut.
Ja, Darren!
Precis, det var lite olika. Det var tre olika uttal.
Ja, och goda råd från juryn med bland annat Klabbe där. Som ville att du skulle ta för dig lite mer.
Exakt. Jag minns att han blev glad där när jag körde en Michael-låt sen, senare.
Ja. Idol. Men du fick där. Ju redan från början ganska mycket lovord där och då.
Ja, verkligen. Det var peppande.
Hur var reaktionerna under idoltiden?
Det var ganska sjukt. Hur det bara exploderade. Det var första året liksom, så att själva programmet blev stort. Jag slog igenom och det var ju som en chock liksom, att jag knappt kunde gå liksom, ute på gatorna liksom, normalt. Mm. Där helt plötsligt och när jag försökte gå till skolan och ja, men, allt det där i hysterin och så, se sig själv på löpen och allt sånt där, det var ju inte något jag hade förväntat mig.
Nej. Var det härligt eller var det bara jobbigt?
Det var härligt, om jag ska vara helt ärlig. Mm. Det var härligt, i början var det jättehärligt. Ja.
Men hjälpte det dig att liksom komma ut ur din skörhet som de påpekar här i juryn då, och bli lite tuffare?
Nej, jag skulle nog säga snarare tvärtom.
Mm. Berätta.
Nej, men jag blev nog mer tillbakadragen än vad jag egentligen var. Och mer, ja, folk kunde uppfatta det som blyg, liksom, vilket jag egentligen inte var. Jag var inte i, alltså, jag kunde vara i början när jag träffade människor, men om jag hängde i skolan eller med vänner och sådär så var jag inte så. Men det var ju den bilden folk fick av mig, för att jag försökte väl bara skydda mig själv lite grann från att få konstiga löp eller att de skulle förvränga något man har sagt och så här. Så att,
ja,
jag var för lite försiktig.
Det är ju så i artistlivet och för många som är i offentligheten att det blir annorlunda också. Det går upp och ner och du fick utstå en del skit helt enkelt så småningom.
Ja, men precis. Det var ju också något som jag inte var förberedd på. Så att i början var allting väldigt, väldigt nice, men sen så vände det lite också.
De där löpen du pratade om, eller tidningen Okej som hade en framsida där man kunde läsa Darin, hatobjekt nummer ett.
Precis, precis. Jag var ju fortfarande tonåring då, liksom, så att men det är redan svårt liksom, så att försöka gå från tonåring och växa upp och, liksom, med allt som redan händer. Och så, det är allt sånt på det. Det var ju ganska tufft, en tuff tid.
Men vad tänkte tonåringen där inom en sån första sida?
Det var inte kul såklart.
Nej, det är klart. Det förstår jag.
Att läsa det. Nej, jag tog det ganska hårt. Alltså. Ja. Det gjorde jag. Ja.
Vad hade du för stöd under den tiden? Och vem fanns där för dig som du kunde liksom, ja, bearbeta sådana grejer med?
Jag hade ju bra folk omkring mig, men jag tror inte jag pratade inte så mycket om sånt. Jag tror jag höll väldigt mycket inom mig. Men det är väl sånt som jag bearbetade själv, tror jag.
Ja.
Jag pratade inte om det förrän så här, för ganska långt efter det.
Vad känner du när du ser det då? Blir du förbannad när du tänker på hur man... beskrev dig?
Ja, men alltså just, jag blir sur för att jag tycker att det är inte okej att vuxna människor behandlar någon som är så där ung på det sättet. Och det är sånt som jag kan reflektera över på ett annat sätt idag när jag själv är vuxen.
Ja.
För att jag känner att så här, jag hade ju själv aldrig gjort så mot någon som precis har slagit igenom och är ung och liksom ny och ändå så här så sårbar.
Jag fattar.
att skriva sånt och vara så elak, det känns inte cool.
Men med perspektiv då, upplever du att det är skillnad på klimatet idag för unga artister eller är det egentligen...
Absolut. Sen finns det sociala medier som inte fanns när jag växte upp som kan vara hårt. Men
där kan ju vara stenhårt.
Precis, men just media och det känns som att folk har en annan typ av respekt för varandra idag. Och det tycker jag är skönt för unga som faktiskt slår igenom idag. Tycker jag är skönt att klimatet är annorlunda idag.
Mm. Du, Du har fått välja en låt. Du nämnde ju Michael förut, och det är naturligtvis Michael Jackson.
Ja, men precis. Och anledningen till att jag valde just Ullevi för sommaren.
Ja.
För att det var min första konsert med Michael just där.
När jag var 10. Ja. Det satte sina spår. Och här kommer Bad då med Michael Jackson.
Ja.
Michael Jackson hörde vi där. Vi pratar alltså med 20-årsjubilerande Darin i P4 Extra. Du valde den här låten, men det stod lite grann mellan Madonna och Michael Jackson, va, innan du landade i den här.
Ja, men precis. The Queen and the King.
King of Pop and the Queen, ja.
Ja, men precis. För att den första låten jag minns är Like a Prayer, så den är också väldigt, den är där uppe med liksom hennes tidiga låtar. med och Michael.
Och om en månad då, ungefär 19 juli, så ska du stå på Ullevis scen här i Göteborg.
Ja.
Ja, där du såg Michael Jackson som 10-åring.
Ja, ja.
Vilken resa.
Ja, men det känns helt otroligt att få spela där. Och ja, men just där hela konsertlivet började för mig.
Mm. Var det Michael Jackson du ville bli när du sjöng och dansade som 10-åring?
Det var honom jag såg upp till och honom jag dyrkade. Liksom.
Ja.
Madonna och Whitney var de första artisterna jag minns som jag växte upp med. Men sen så vart jag ett jättestort fan av Michael. Så det var min största idol under uppväxten. Definitivt. Nej, men det satte ju sina spår och jag var ju så jäkla inspirerad av det. Och det känns som att det var mycket som hände den kvällen.
Ja.
Jag satt där själv och skådade den fantastiska konserten.
Ja, precis. Och nu då gissar jag att det mesta av din tid går åt till att förbereda din egen Ullevi-konsert. Hur ser dagarna ut?
Så jag har repat klart med bandet inför prodrep som är det sista man gör. Och just nu håller jag på att repa tillsammans med alla dansare. Det blir en del dansare och mycket dans. För att jag tänker att den här konserten ska vara en stor fest. Och vi ska fira all musik som har släppts. Så vi ska fira det vi har upplevt tillsammans under de här 20 åren.
Mm.
Och alla eror och musik som man har släppt under tiden. Så att det blir mycket dans, blir mycket så här stort band och det ska vara... Ja, som sagt, en stor fest.
Ja, och du är inte ett dugg nervös?
Jag kommer vara sjukt nervös. Jag har redan så pirret i magen. Och ja. Det brukar inte ha så här långt innan. Men jo, det är jag.
Ja. Vad gör du med den nervositeten då? Är den bra i grund och botten?
Den är nog bra, för att då är jag ganska sharp och liksom fokuserad och kör liksom... tar in alla som just nu tar in alla danssteg och lär mig dem så gott jag kan.
Ja, för du har ju mycket mer att stå på nu naturligtvis efter de här åren. Om vi ska kika lite grann på dem. När har det varit som bäst att vara artisten där inne?
Det var nog första gången jag stod... det finns flera stycken, men jag skulle nog säga första gången jag stod i Globen var ett speciellt ögonblick för mig. Det har alltid varit en sån stor dröm liksom, att stå i den arenan och ha ett eget gig. Och det var 2019, första arenaturnén som jag hade. Det kändes extremt speciellt.
Och nu då? Blir det ju...
Men det ska vi toppa den 19 juli.
Det ska vi toppa den 19 juli. Vilka delar av artistlivet har varit jobbigare, svårare att stå ut med?
Jag tror att när jag kände mig ganska vilsen där när jag skulle gå från liksom en väldigt ung artist till att så här faktiskt ta steget till att bli vuxen. Både liksom så här, ja, men mest som artist. Liksom. Vem är jag nu och vem är min publik också?
Ja.
Den övergången, liksom, den var väldigt svår. Alltså. Det var svårt att hitta sig själv i det. Och,
men är man orolig då att inte kärnpubliken, som kanske också var väldigt ung, ska hänga med liksom?
Ja, men det var ju så det var. Liksom. Det var precis. Och vem är jag nu? Liksom, att försöka hitta det där. Och, så det tog några år för mig att hitta mitt nya jag. Sen kändes det som att jag verkligen fann det när jag släppte min musik på svenska. Ja. Faktiskt.
Du säger ju själv ett par gånger så här att du kan framstå som ganska blyg och att du blev kanske lite skyggare där i början på grund av reaktionerna. Men har jag rätt om jag säger att du kanske inte är helt förtjust i att vara känd?
Alltså jag hade inte valt om det inte hade varit för musiken. Men jag tycker att det är värt det för att faktiskt få dela med mig musiken på det här sättet och få stå på scen. Jag älskar ju liksom att synas när jag står på scen, men kanske inte lika mycket när jag inte gör, om jag ska vara helt ärlig. Men folk är ju samtidigt väldigt trevliga när de kommer fram och sådär, men jag vet inte. Det är ju att bara vara känd för att vara känd hade jag nog inte valt om jag själv fick välja. Men jag älskar att hålla på med musik och liksom, jag älskar att stå på scen och vara kreativ. Liksom, så att, jag tycker ändå att det är värt det.
Det är värt det priset, ja.
Mm.
Då kan man ju fråga sig, Är det det du måste betala då, det priset? Det går att inte riktigt vilja synas nästan jämt offentligt och så samtidigt boka in Sveriges största arena för att folk ska se just det.
Precis, men kontrasten är speciell.
Ja, den är lite
fin. För att jag älskar ju att stå på scen. Liksom. Det är, för mig är det någonting helt annat. Liksom. Att bli ett med musiken, att ge musik till publik, få tillbaka den här liksom, energin från dem. Liksom. Och jag älskar det. Liksom. Det finns nog inget bättre.
Ja, vi pratat om Globen, ett stort ögonblick, och så pratar vi om Ullevi. Vad är nästa stora ögonblick då, tror du?
Det vet jag inte. Alla ögonblick behöver inte vara så här. Det här känns ju som att så här, det blir ett väldigt stort, liksom, en stor. Det händer ju bara en gång, liksom, det är en kväll och 20 år, liksom, vi firar allt som vi har upplevt tillsammans under 20 år. Och men sen allt kommer inte vara så här pang liksom heller. Jag gillar också så här, jag åkte på en så här akustisk turné för några år sedan. Det var också så här. Mm. Den var ju speciell på ett helt annat sätt. Så jag gillar den kontrasten också. Jag gillar kontraster.
Ja, så kanske ett intimare format efter den stora arenan så småningom.
Kanske, men först efter Ullevi och nästa album så tänker jag att jag ska vara ledig ett tag. Så vi får se när det blir. Det kanske blir.
Aha.
Tar ett tag tills jag turnerar igen.
Långledig. Vad gör en långledig Darin? Vad fyller han sina dagar med?
Jag vet inte. Jag har inte varit ledig på ganska länge. För vi drog igång så här, det drog igång i utlandet också. Det var vi inte heller förberedda på för några år sedan. Och så både i Italien främst och sen i UK. Så att det har varit, jag har flängt runt i några år nu. Och så det ska bli skönt. Men jag tror att jag gillar det enkla när jag är ledig. Jag gillar bara så här, ibland går jag och typ köper en frukt och bara sitter på en klippa och kollar på vattnet en hel dag. Eller, typ, ja.
Det låter ju ganska bra tycker jag.
Eller hur?
Det är en konst det där att inte göra någonting alls.
Mm, det är det.
Hoppas du får tid att utöva den då så småningom efter de här stora grejerna. Och lycka till och kul att du ville komma hit och prata med oss en stund.
Ja, men tack så mycket.
Ha det så fint. Hej!
Samma. Hej! I could go and read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. In a big blue eyes. Did it just to hurt me and make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're an idiot. Now I'm sure. Now I'm positive. I should go and warn her. Ooh, bet you think that she's so cool. Kicking back on your couch, making eyes from across the room.
So true, Gracie Abrams. Det är P4 Extra att lyssna på. Nu Ekot med Carina Galanou-Ipsonius.
Israel stänger sina ambassader i hela världen och pausar all konsulär verksamhet. Samtidigt så uppmanar Israel sina medborgare att dölja judiska och israeliska symboler och att vara vaksamma. Tidigare i år så har polisen övervakat flera områden med drönare med anledning av förstärkta hot mot just judiska och israeliska intressen, framförallt i Stockholm. Men polisen vill inte säga hur den senaste händelseutvecklingen påverkar deras arbete. En konsult som jobbade heltid som gatuchef i Örebro kommun hade under 7 månader samtidigt samma uppdrag i Ludvika kommun utan att chefen i Örebro kände till det. Under den tiden fakturerade konsulten totalt de båda kommunerna i snitt 384 000 kronor i månaden.
I maj 2022 anlitades konsulten av Örebro kommun som gatuchef på heltid. P4 Örebro kan nu avslöja att han sedan i september samma år fick motsvarande uppdrag i Ludvika kommun.
Under 7 månader jobbade han dubbelt som gatuchef och fakturerade de båda kommunerna i genomsnitt totalt 300 timmar per månad, vilket motsvarar 14 timmar per arbetsdag. Konsulten, som idag har ett annat chefsuppdrag i Örebro kommun, vill inte medverka i en bandad intervju, men säger att han fick godkänt av sin chef i Örebro att gå in som gatuchef också i Ludvika. Och att han tycker att det är rimligt att under en period jobba 300 timmar per månad. Men hans dåvarande chef, Åse Friberg, uppger för P4 Örebro att hon inte känt till hans dubbla uppdrag.
Hon skriver i ett mejl att hon hörde ryktas om att han hade ett annat uppdrag, att hon pratade med honom men att hon inte heller under det samtalet ska ha fått information om hans andra chefsjobb.
Reportrar Malin Holmberg och Joel Wendler, P4 Örebro. En 31-årig man som misstänks ha rekryterat unga svenska medborgare till att begå grova brott i Danmark har gripits i Förenade Arabemiraten och utlämnats till Danmark, det uppger dansk polis i ett pressmeddelande. Idag ska han ställas inför en häktningsdomare i Köpenhamn.